Om det här är djävulens vapen, anklagelser, så är det ju också på olika sätt så att när han beskjuter oss så blir slutresultatet att vi går in i ett mönster av anklagelse åt något håll. Bitterheten och oförsonligheten är att vi anklagar andra människor. Självfördömelsen att vi anklagar oss själva. Och mitt i allt sammans brukar också finnas anklagelsen mot Gud. Det som vi brukar kalla för tvivel, för det låter lite finare. Det låter lite mer intellektuellt. Tvivel. Låt oss bara helt hastigt se att de här två kategorierna, om vi inte ska kalla det oförsonlighet utan vi kallar det uppror. Uppror och självfördömelse. De framskymtar på många håll i Bibeln. Vi tar liknelsen om den förlorade sonen, Lukas 15 kapitel. Den förlorade sonen är oss välbekant. Han trivdes inte hemma. Han gjorde ett rakt och enkelt uppror. Gick till far och sa hit med arvet. Och så stack han sin väg. Men så hade han en bror också, Lukas 15:25. Men den äldste sonen var ute på fälten. När han på vägen hem närmade sig huset hörde han musik och dans. Han kallade på en av tjänarna och frågade vad som stod på. Tjänaren svarade, din bror har kommit hem och din far har låtit slakta gödkalven därför att han har fått tillbaka honom välbehållen. Då blev han arg och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta, men han svarade, här har jag tjänat dig i alla dessa år och aldrig överträtt något av dina bud, och mig har du aldrig gett ens en killing att festa på med mina vänner. Men när han kommer hem, din son som har lyft upp din egendom tillsammans med horor, då slaktar du gödkalv. Fadern sa till honom, mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada, för din bror var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Ja, denne hemmason. Gud har gett mig en speciell kärlek till alla hemmasöner. Därför att själavård handlar så mycket om hemmasöner. De som är kvar i församlingen men egentligen inte får ut någonting av det. De som tillhör Herren, de som stannar hemma, de som noga och petigt tjänar honom i varje detalj. Jag har aldrig överträtt något av dina bud. Jag har varit i kyrkan varenda söndag. Jag har ställt upp på alla arrangemang och engagemang. Jag har lagt flitigt i kollekten. Jag har gjort allt vad jag någonsin har kunnat. Men du har aldrig gett ens en killing att festa på med mina vänner. Det är ju ingen större tvekan. Han är besviken, vår gode hemmason. Han är besviken på Gud. Och det hjälper inte att fadern talar vänligt med honom. Det hjälper inte att fadern säger till honom, men allt mitt är ju ditt. Du hade till och med kunnat gå och ta den killing. Därför han trodde inte att han fick ta en killing. Han gick där med fördömelsen i sitt hjärta och tänkte, det där är ju inte för mig. Och så missade han hela Guds rikets glädje och var till sist så fruktansvärt besviken. Men det jag vill peka på med vår gode vän hemmasonen, det är att han går inte bara med fördömelse, självfördömelse i sitt hjärta och liksom missar Guds rikets hela glädje och välsignelse. Utan han går med samma uppror i sitt hjärta som brorsan som stack hemifrån. Och hur kan vi se det? Jo, han är så ruskigt avundsjuk. Han är avundsjuk på sin bror. Och avundsjuk det är man bara om man tycker att brodern har det bättre. Har haft det bättre. Han är avundsjuk på att pappa ställer till fest för brodern när han kommer hem. Men han är också avundsjuk på broderns eskapader i fjärran land. Och vi måste konstatera en sak. Det ena onda utesluter inte det andra i en människas liv. Utan tvärtom är det vanligt att människor som är bundna i sitt inre både är bundna i sådant som vi kan kalla för uppror och sådant som vi kan kalla fördömelse. När fadern ställer till en fest där hemma, då står hemmasonen utanför och surar. Då blev han arg och ville inte gå in, står det. Han har gått där och varit missnöjd så länge. Och plötsligt så kommer den droppe som får bägaren att rinna över. Han har försökt att lägga band på sitt uppror. Han har på allt sätt försökt att maskera sin vrede, sin bitterhet, sin besvikelse på fadern. Men nu kan han inte längre. Avundsjukan blir den droppe som får bägaren att rinna över. Inte bara avundsjukan på brodern i fjärran land, men plötsligt är brodern tillbaka och får det bättre än han. Den avundsjukan klarar han inte. Plötsligt demaskeras i honom det uppror som han, den snälle, skötsamme, till synes på allt sätt underdånige hemmason, har gått och burit på. Han har haft det hela tiden. Det är bara det att nu bryter det igenom fördämningen. Det är vanligt när vi kommer in i bundna människors liv att vi upptäcker en kluvenhet. Den kan se ut på många sätt. Det är inte alls ovanligt att vi träffar människor som har det så här som hemmason. Som ofta förefaller väldigt tillbakadragna, väldigt lite ängsligt ödmjuka. Och det man tycker i förstone, ja, men den här kan ju inte göra en fluga för när. Men så plötsligt så vänder det. Och personen kanske får ett raseriutbrott som man gör att man känner inte igen honom. Vad var detta för någonting? Plötsligt kan han ringa dig mitt i natten och skälla ut dig i telefon så att du undrar om yttersta domen är nära. Och man undrar plötsligt, vad har jag gjort? Dagen efter träffar man vederbörande och han säger, och jag menar inte så illa, och du tog väl inte illa upp. Man är tillbaka i sitt underdåniga läge igen. Du kan träffa människor som istället lever med upproret som sin signaturmelodi. Tuffa personer, hårda och blanka i skalet. Här ska ingen komma mig nära, inte. Pass på, för jag klipper till. Och så plötsligt. Han har kanske fått några centiliter innanför västen. Så blir han sentimental. Gråtmild. Liten och hjälplös. Vädjande. Och söker stöd. Det finns en fördömelse i hans liv. Men han gör allt vad han kan med sin tuffhet för att maskera den. Vi ska ha klart för oss. Båda de här attityderna är ett utslag av bundenhet. Därför att ingen av dem kan få individen att fungera på samma nivå som andra människor. Båda är någonting som personen behöver bli fri ifrån. Både upprorsattityden och den här fördömelseattityden, den falska ödmjukheten, där personen så att säga frivilligt lägger sig som en dörrmatta. Och det är vanligt hos bundna människor att det finns båda delarna. Fast det är också vanligt att vi maskerar den ena av dessa framtoningar. Därför att det gör livet enklare för oss själva. Att hålla på och pendla mellan två lägen på det här sättet är någonting väldigt slitsamt, både för en själv och för omgivningen. Ofta satsar man på det ena till förmån för det andra. Därför kan det ofta vara viktigt, när man ska hjälpa till exempel den tuffe, den hårde, så kan det vara viktigt att börja leta efter det som är fördömelse i hans liv. Därför att först när han vågar tala om det som är fördömelse, och bli löst, känna att det finns vägar ut ur fördömelsen för honom. Först då kan han börja att bekänna sin tuffhet som synd och börja lägga av den. Sin hårdhet, sin känslokyla. Kanske sin skadeglädje, sin sadism, sin elakhet. Sitt uppror i många andra hänsyn. Sitt hårda strävande efter självförverkligande karriär. Det finns många, många sätt att liksom hävda sig själv på andras bekostnad. Man behöver inte gå med i läderjacka med stiletten i bakfickan för att vara tuff. Tuffa herrar träffar du till exempel väldigt ofta bland professorer och toppolitiker. Det är samma sak fast med lite annan framtoning. Jag ska fram till varje pris. Upproret finns det. Men bakom upproret hos den ofta känslokalla människan som är beredd att gå över lik finns ofta fördömelsen längst in. Och för att du ska lyckas lösa honom ifrån det som är uppror, det som är självhävdelse, så får du ofta börja att leta efter det som är fördömelse. Och omvänt. Hos människor med den här oerhört ödmjuka framtoningen får man ofta börja att leta efter bitterhet. Och när jag är inte bitter på någon. Underförstått, för om jag vore det så skulle min fördömelse bli ännu större. Så för den som lever ständigt i den här framtoningen av ödmjukhet och tillbakadragenhet och självförakt och fördömelse, så är det en svår börda att börja bekänna det som är bitterhet i hans liv. På samma sätt som för den tuffa karriäristen är det oerhört svårt att ta fram det som är fördömelse. Men att börja att våga se den, ska vi säga, bit som man har velat stoppa undan, den anklagelsebit som man inte vill kännas vid, vare sig nu är att man anklagar sig själv eller man anklagar sin omgivning eller man anklagar Gud. Men Gud finns alltid inblandad i det här också. Men att vi får se hela anklagelsemönstret hos en människa, det är ofta väldigt viktigt för att vi ska kunna lösa den människan helt. Om du tänker på den här liknelsen om de fyra sädesåkrarna, så som vi har den i Matteus 13 eller i Markus 4. Vi behöver inte slå upp, jag kan bara erinra om det. Så hittar du samma kategorier här. En åker är så tilltrampad så det gror överhuvudtaget inte. Det är världens barn, vi lämnar dem åt sidan. En åker, den är så välplöjd så där gror allting. Den bär frukt 30-falt, 60-falt och 100-falt. Den lämnar vi också till döden, den behöver ingen själavård. Men sen har du två åkrar kvar. Det ena är en åker där det växer en massa. Där det växer tistlar, törn och uppror. Sen har du en åker där det bara grönskar, men det blir aldrig någon frukt. Det är hemmasönernas åker. Se, jag har tjänat dig i så många år. Jag har stått här och grönskat i alla år. Och det är liksom viktigt att vi har klart för oss att ofta är det inte ena eller det andra, utan oftast är det både och. Och att man på det sättet får börja att vidga sin uppfattning om sig själv när man går in i en själavårdsprocess. Så att man får upptäcka det som kanske är det uppror man inte ville kännas vid. Eller att man får upptäcka den självfördömelse som man i alla år har försökt att fly ifrån. In i karriär, in i olika sammanhang där man är någonting, där man vinner respekt och beundran och uppmuntran ifrån omgivningen, där man lever livets glada dagar som den förlorade sonen gjorde. Det finns ofta en kluvenhet, och vi ser den ofta om vi går till psykiatrin. Manodepressiv sjukdom är ett utmärkt exempel på det här. Ibland är personen deprimerad. Då finns fördömelsen där i rikt mått. Självanklagelserna, handlingsförlamningen, ångesten, trötthet, oförmåga. Men oförmodat kan personen snäppa över i ett maniskt läge. Då finns handlingskraften, men också ofta aggressiviteten utåt. Många maniker blir påfallande aggressiva mot sin omgivning. Den aggressiviteten tar sig ibland uttryck i att man verkligen börjar skälla ut folk. Nu ska jag göra upp med alla som har trampat på mig, kan plötsligt en maniker säga, och gå till verket med förödande effektivitet. Jag kommer ihåg en gång när kyrkoherden hemma, en gammal, då nästan pensionsmässig man, han har gått i pension för länge sedan nu, han blev uppsökt av en person som just hade kommit in i ett sådant maniskt skov. Han sa flera dagar efteråt, rysande av obehaget: nog för att jag har många gånger blivit utskälld som kyrkoherde, men aldrig så till en grad som den gången. Men en maniker kan också bli aggressiv i den meningen att han har en väldig duperingsförmåga, en väldig övertalningsförmåga. Också det är ju en form av aggressivitet. Alltså, den här killar som kan sälja dammsugare till folk som bor på en fjälltopp och inte har någon elektricitet. Va? De där killarna är ju ofta väldigt aggressiva personer, och det är kraft av sin aggressivitet som de övertalar folk och får folk att böja sig för vad som helst. Och i den bemärkelsen är ju manikern ofta påfallande aggressiv utåt. De kan sälja livets vatten och de kan göra allt möjligt och folk går på det. Vi ser också kluvenheten kanske i andra former av psykisk sjukdom. Den schizofrenes psykotiska kluvenhet är ju en kluvenhet ofta inte i två delar, utan ja, han är kluven kanske i två delar på samma sätt som vi har talat om nu, men sen är de olika delarna sinsemellan så söndersplittrade så det ser ut som en fullständig mosaik. Men ofta förnimmer man både upproret och underkastelsen också hos de här. En stillsam, fridsam schizofren kan plötsligt bli rasande och bara kasta tallrikar och blomkrukor. Jag ska inte uppehålla mig mer vid begreppet kluvenhet, fast det är ett stort och intressant kapitel. Utan vi ska nu istället komma över på ämnet befrielsetjänst. I slutet på 60-talet hände det i Amerika att Herren började leda en rad olika personer, tämligen oberoende av varandra, in i en tjänst att befria människor från andemakters tvång och betryck genom utövande av auktoritativt tilltal till dessa andemakter. Ni har säkert hört talat om Derek Prince, Don Basham, Maxwell White. Det finns en rad såna här gubbar som har skrivit böcker och som på olika sätt har redovisat sina erfarenheter. Och det uppstod en hel del förvirring i kölvattnet av deras verksamhet. Somliga människor blev väldigt glada och tyckte att jaha, alltså det är så man ska tackla det här problemet. Vad utmärkt. Och så gick man till verket. Och det är ju så med de flesta föregångare, att de har stort besvär med sina efterföljare. Och Derek Prince, han yttrade i en intervju i Logos för ett tag sedan: jag har aldrig haft tillnärmelsevis så mycket trassel med mina kritiker som med mina efterföljare. Och det ligger mycket i det. Därför att många gick igång och försökte att lite på måfå utföra andliga befrielser av människor. Och så misslyckades man och så blev det oerhört massa trassel. Och allt sammans det här kom i vanrykte. Jag tror att den entusiasm för det här som fanns i USA för sådär 12-13 år sedan, den har i stort sett lagt sig nu. En och annan talar om befrielse från demonisk betryck, men de flesta gör det inte. Men min uppfattning är att de här herrarna var kallade till detta av Gud. Och någon sorts god frukt måste då kunna förspörjas av deras arbete. Och den goda frukten, den finns där i och med att vi idag så att säga har fått upp ögonen för vad det är vi egentligen kämpar emot. Vi kämpar inte mot kött och blod. Vår kamp är inte mot kött och blod, mot kropp och själ, utan vår kamp är mot ondskans andemakt. Och vi behövde få det som en ordentlig illustration. Att det sedan gick snett, det tror jag berodde på att man förstod inte att sätta in befrielsetjänsten på sin rätta plats. Utan man såg det här som en sorts universalmedicin. Alla problem skulle plötsligt lösas genom andeutdrivning. Och man gick till verket med en entusiasm som på intet sätt har någon motsvarighet i Bibeln. För om det var så här att det var Guds mening att alla problem skulle lösas med andeutdrivning, så skulle Bibeln se ganska annorlunda ut. De paulinska breven handlar i princip inte ett dyft om andlig befrielse. Och det är väl i sin tur en av orsakerna till att den andliga befrielsen kom i skymundan och har legat i träda så länge. Man läser om det i evangelierna, men sen när Paulus och de andra apostlarna undervisar i sina brev så nämner de inte det här. Det är som om det inte var något som var menat att utföras i Guds församling. Men samtidigt läser vi i apostlagärningarna att Paulus utövade själv befrielsetjänst. Och vi kan tycka, vad konstigt att karn inte undervisar om befrielsetjänst när han nu utövar en befrielsetjänst. Varför står det så lite om tilltal till andemakter i alla brev? Och varför står det så mycket om att vi ska döda våra lemmar som är denna jorden till otukt, orenhet, lidelser och så vidare? Och varför står det så mycket om att vi ska ikläda oss den nya människan? När vi läser breven så förefaller det som om hela vår förvandling var en affär mellan Gud och oss. Som det inte fanns en tredje part inblandad. Jag tror att nyckelordet i det här sammanhanget är ordet förkrosselse. Vi ska slå upp i Jesaja 61 och läsa de två första verserna. Herrens ande är över mig, till Herren har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig till att läka dem som har ett förkrossat hjärta, till att predika frihet för de fångna och befrielse för de bundna, till att predika ett nådens år från Herren och en hämndens dag från vår Gud, en dag då han ska trösta alla sörjande. Vi vet, vi läste det igår, när Jesus står i synagogan i Nazaret, så är det just de här två verserna han läser, så när som på sista rad. Och han säger, det handlar om mig det här. Han har sänt mig. Han har smort mig för att förkunna glädjens budskap. För alla? Nej. För vilka? För de ödmjuka. Han har sänt mig till att läka alla. Vem som helst. Hur som helst. När som helst. Nej. Dem som har ett förkrossat hjärta. Detta är också en pusselbit till varför inte alla blir helade. Alla har inte förkrossade hjärtan. Och allt det här som Messias är sänd att välsigna människorna med, det är någonting som har förkrosselsen som villkor. Och jag tror att det är en av de många tragedierna i kristenheten hos oss idag. Detta, vi har ingen aning om vad förkrosselse är. I den mån vi alls har någon uppfattning om vad förkrosselse är, så tror vi att det är samma sak som fördömelse. Det är inte samma sak, inte på minsta vis. Och därför måste vi en stund, innan vi talar om befrielsetjänstens rätta hanterande, åtminstone vad jag tror vara det rätta hanterandet, men jag nu inte ska stå här och förhäva mig, så måste vi ha ordentligt fått syn på vad förkrosselse är. Låt oss därför läsa Psaltaren 51. Det är Davids berömda syndabekännelse. 18 versen. Ty du har inte behag till offer, eljest skulle jag ge dig sådana. Till brännoffer har du inte lust. Det offer som behagar Gud är en förkrossad ande. Ett förkrossat och bedrövat hjärta skall du, Gud, inte förakta. Detta säger han själv i sin syndabekännelse, och han gör det därför att han är förkrossad. Låt oss ta reda på vad var det han hade gjort. Andra Samuelsboken 11. Vi läser inte kapitlet, utan jag ska försöka sammanfatta lite grann vad det är som händer här. Den judiska herren är ute i krig och strider mot Ammons barn. Det är alltså de som bor i nuvarande Jordanien. Jordaniens huvudstad heter ju Amman som bekant, och det är samma namn. Men David, han är kvar hemma av någon anledning. Han är inte med i kriget. Och en afton när David står på sin takterrass och tittar, så får han se en underskön kvinna i ett närbeläget hus. Och han börjar fråga efter, vad är det här för en kvinna? Jo, hon heter Batseba, får han veta. Hon är gift med hetiten Uria, och han är ute i kriget. Då skickar han en tjänare och låter hämta henne till slottet eller till kungsgården, och så ligger han med henne. Efteråt skickar hon bud till honom och säger, jag är gravid. Då börjar det bränna under fötterna på David. Det är inte bra. Det gäller att sopa igen spåren, och han skickar bud till herren och ber att Uria ska komma tillbaka till Jerusalem. Det gör han. Och David intervjuar honom lite grann om kriget, hur det fortgår, ställer lite struntfrågor så här. Och sen säger han till Uria, nu kan du gå hem. Och sen kan du återvända ut till kriget. Tanken var den, Uria går hem och ligger med sin hustru. När hon sedan får sitt barn, så är det ingen människa som vet att det är David som är far till barnet. Listigt. Men David hade inte räknat med Uria. Han är en plikttrogen man. Han stannar kvar utanför konungens hus och säger det att så länge jag är i krig så tjänar jag konungen, och då kan jag inte gå hem. Och David, stackaren, han sliter sina hårtestar i bekymmer här. Vad ska jag göra nu med den här karen? Hur ska jag få hem honom? Nästa dag så bjuder han in honom till sig och super honom full. Och säger, nu kan du gå hem till din hustru. Men nej, inte Uria, inte. Han är plikttrogen. Han stannar kvar. Och nu blir David desperat. För nu gäller det verkligen att sopa ihop spåren efter sig. Och då skickar han med Uria tillbaka ut till härlägret. En order till befälhavaren att de ska göra en skenmanöver emot fienden och sedan snabbt retirera på ett sånt sätt att Uria blir lämnad kvar och dödad. Man gör så, och Uria blir dödad i krig. Sedan tar David Batseba till sig för att få namn om sig att vara änkors beskyddare och försvarare. Och han riktigt pyser av rättfärdighet här i människornas ögon. Så står det, sista versen i detta kapitel. Men vad David hade gjort väckte Herrens ogillande. Och det får man ju förstå. Nu ska vi använda vår kunskap För nu har vi här framför oss en man som står i skuld inför Gud. Och den skulden, har vi sagt, den utgör alltid landstigningsplats för mörkrets andemakt. Vi ska förvänta att David ska bli bunden i sitt inre på något sätt. Vi går till Psaltaren 32. För där talar David om hur han hade det efter den här historien med Batseba och hur det blev till sist sen Herren hade fått handla med honom. Men vi läser bara det första här nu. Säll är den vilkens överträdelse är förlåten, vilkens synd är överskydd. Säll är den människa som Herren inte tillräknar missgärning och i vilkens ande inte är något svek. Så länge jag teg försmäktade mina ben vid min ständiga klagan. Ty dag och natt var din hand tung över mig. Min livssaft förtorkades som av sommarhetta. Sela. Vad ska vi dra till med för diagnos? Endogen depression, låter det bra? Nog inte så tokigt. Han är deprimerad, David. Därför att jag tror att han lyckades smussla bort orsaken till sin depression. Den stod nog inte klar för honom från efteråt. Det är ofta så med oss och våra depressioner. Vi skulle, om vi anropade Herren om hjälp att se orsaken, kunna se den. Men oftast vill vi inte se den. Och då säger vi till varandra att det här är en depression utan orsak. Och då kommer alltid en psykiatriker och tillhandahåller ordet endogen depression. En depression som uppkommer utan synlig orsak. Ja, vi går tillbaka till Andra Samuelsboken och tittar lite grann i 12 kapitlet. Därför Gud skickar nu en själavårdare till David. Och vi ska se hur det själavårdssamtalet går till. Det är nog för en psykolog, i synnerhet en som är upplärd att bedriva terapi enligt Rodgers, är det nog ett lite ovanligt samtal det här. Och Herren sände Natan till David. När han kom in till honom sa han till honom: två män bodde i samma stad. Den ene var rik och den andra fattig. Den rika hade får och fäkreatur i stor mängd, men den fattiga hade inte mer än ett enda litet lamm som han hade köpt. Han födde upp det och det växte upp hos honom och hans söner tillsammans med dem. Det åt av hans brödstyck och drack ur hans bägare och låg i hans famn och var för honom som en dotter. Så kom en vägfarande till den rike mannen. Då nämndes han inte ta av sina får och fäkreatur för att tillaga åt den resande som hade kommit till honom, utan han tog den fattige mannens lamm och tillagade det åt mannen som hade kommit till honom. Då upptändes Davids vrede våldsamt mot den mannen och han sa till Natan: så sant Herren lever, dödens barn är den man som har gjort detta, och lammet ska han ersätta fyra dubbelt därför att han gjorde sådant och eftersom han var så obarmhärtig. Men Natan sa till David: du är den man. Så säger Herren, Israels Gud: jag har smort dig till kung över Israel och jag har räddat dig ur Sauls hand. Jag har gett dig din herres hus och lagt din herres hustror i din famn. Ja, jag har gett dig Israels hus och Judas. Och om detta skulle vara för lite så skulle jag vara villig att ytterligare ge dig både ett och annat. Varför har du då föraktat Herrens ord och gjort vad ont är i hans ögon? Hetiten Uria har du låtit slå ihjäl med svärd och hans hustru har du tagit till hustru åt dig själv. Ja, honom har du dräpt med Ammons barns svärd. Så ska svärdet inte heller vika från ditt hus till evig tid därför att du har föraktat mig och tagit hetiten Urias maka till hustru. Så säger Herren: se, jag ska låta olyckor komma över dig från ditt eget hus, och jag ska ta dina hustrur inför dina ögon och ge dem åt en annan, och han ska ligga hos dina hustrur mitt på ljusa dagen. Ty nog har du gjort sådant i hemlighet, men jag vill låta detta ske inför hela Israel och det på ljusa dagen. Då sa David till Natan: jag har syndat mot Herren. Natan sa till David: så har också Herren förlåtit din synd, du ska inte dö. David erkänner sin synd. Han bekänner sin synd. Han är förkrossad. Han ber hela denna synda bekännelse. Vi kan gå tillbaka till Psaltaren 51 och liksom smaka på vad det han säger. Gud, var mig nådig efter din godhet. Utplåna mina överträdelser efter din stora barmhärtighet. Två mig väl från min missgärning och rena mig från min synd. Ty jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig. Mot dig alena har jag syndat och gjort vad ont är i dina ögon, för att du må befinnas rättfärdig i dina ord och rättvis i dina domar. Se, i synd är jag född och i synd har min moder avlat mig. Du har ju behag till sanning i hjärtegrunden, så lär mig då vishet i mitt innersta. Rena mig med isop så att jag blir ren, två mig så att jag blir vitare än snö. Låt mig känna fröjd och glädje, låt de ben som du har krossat få fröjda sig. Vänd bort ditt ansikte från mina synder och utplåna alla mina missgärningar. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Förkasta mig inte från ditt ansikte och ta inte din heliga ande ifrån mig. Låt mig åter få fröjdas över din frälsning och uppehåll mig med villighetens ande. Då skall jag lära överträdarna dina vägar och syndarna skall omvända sig till dig. Rädda mig undan blodstider, Gud, du min frälsningsgud, så ska min tunga jubla över din rättfärdighet. Herre, öppna mina läppar så att min mun kan förkunna ditt lov. Ty du har inte behag till offer, eljest skulle jag ge dig sådana. Till brännoffer har du inte lust. Det offer som behagar Gud är en förkrossad ande. Ett förkrossat och bedrövat hjärta ska du, Gud, inte förakta. Gör väl mot Sion i din nåd, bygg upp Jerusalems murar. Då ska du få rätta offer som behagar dig, brännoffer och heloffer. Då ska man offra tjurar på ditt altare. Han ropar efter förlåtelse. Han är förkrossad. Och om vi går tillbaka till 32 salmen, så ska vi se att förkrosselsen också förde med sig befrielse. Femte versen. Då uppenbarade jag min synd för dig och överskylde inte min missgärning. Jag sade, jag vill bekänna för Herren mina överträdelser. Då förlät du mig min synds missgärningssela. Därför ska alla fromma be till dig på den tid då du är att finna. Sannoliken om en stora vattenflod kommer skall det inte nå till den. Du är mitt beskydd. För nöd bevarar du mig. Med räddningens jubel omger du mig, sela. Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du ska vandra. Jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig. Var inte som hästar och mulåsnor utan förstånd, på vilka man lägger töm och betsel för att tämja dem. Eljest får man dem inte fram. Den ogudaktige har många plågor, men den som förtröstar på Herren, honom omger han med nåd. Var glada i Herren och fröjda er ni rättfärdiga och jubla alla ni rättsinniga. Han vittnar om att denna syndabekännelse ledde honom till befrielse. Och när han har blivit fri ifrån det som band honom, så kommer Herren och så säger han så här: jag ska lära dig och undervisa dig om den väg du ska vandra. Kom nu, David, så börjar vi vandra i anden igen, du och jag, nu när den här bundenheten är över. Därför befrielsen är alltid till för att bana väg för vandringen i anden. Var inte som hästar och mulåsnor utan förstånd, på vilka man lägger töm och betsel för att tämja dem. Utan gå ut i frihet. Friheten att gå precis dit Herren leder. Vi jämför lite grann om kung Saul. Han var den första kungen. Han blev kung utan att på något sätt ha ansträngt sig. Och där är han väl ganska unik i världshistorien. Att så att säga... Ja, det finns ju de som har ärvt en kungatron, men att sådär få ett nyinrättat kungaämbete nästan Alldeles oförhappandes, det är han ganska ensam. Nej, det är sant. Han ansträngde sig inte så mycket han heller. Nåväl. Han råkar springa på profeten Samuel när han är ute och letar efter ett par åsnor som hade gått vilse. Och Samuel har Guds befallning att smörja honom till kung. Och vi ser i första Samuelsboken 10, det tionde kapitlet och nionde versen. För att Samuel, han profeterar över Saul när Saul går därifrån. Vad som ska komma att ske innan han kommer hem. Och precis detta händer också. Nionde versen. Medan han nu vände sig om för att gå ifrån Samuel förvandlade Gud hans sinne och gav honom ett annat hjärta. Och alla dessa tecken inträffade samma dag. När de kom till Gibea mötte honom där en skara profeter. Då kom Guds ande över honom så att han mitt ibland dem själv fattades av profetisk hänryckning. Då nu alla som förut kände honom fick se honom vara i hänryckning liksom profeterna sa folket sig emellan. Vad har skett med Kis son är också Saul en bland profeterna. Men en av männen därifrån svarade och sade, vem är då dessas fader? Härav uppkom ordspråket, är också Saul bland profeterna. Men när hans profetiska hänryckning hade upphört gick han upp på offerhöjden. Det som hände med Saul var någonting som inte var vanligt på gamla testamentet tid. Herrens ande kom över honom. Gud förvandlade hans sinne, gav honom ett annat hjärta och Guds ande kom över honom och han greps av profetisk hänryckning, står det här. Så vitt jag kan förstå står det i grundtexten igen, bara att han profeterade. Vad ska vi kalla det på nytestamentlig terminologi om inte ett andedop? Utmärkt. Saul blev andedöpt. Och han fick en profetians nådegåva. Var det en slump det här, tror ni? Det tror inte jag. Utan jag tror att det var Guds medvetna handlande med Saul. För att Saul skulle få en chans att styra landet efter Guds vilja. Han skulle ha en rejäl möjlighet att vandra i anden. Så Saul blev gjord till profet. Och det var många människor som tyckte att det var det knasigaste de hade sett i hela sitt liv. Är också Kis son bland profeterna. Nu går skam på torra land. Det blev ett ordspråk till sist av det. Är också Saul bland profeterna. Så märkligt var det. Och så märkligt förblev det också på ett sätt. Du vet David. Han hade ju också fått en profetisk gåva. Hans psalmer är ju profetior. Profetiska lovsånger. Och han styrde landet profetiskt. Han omgav sig med profeter som rådgivare. Hans regim var en vandring i anden. Undantaget i hans liv var det vi läste om nyss, hans synd med Batseba. Men när hela den affären är uppklarad så säger ju också Gud till honom, jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du ska vandra. Kom nu David, så vandrar vi i anden på nytt. Saul hade också den möjligheten att vandra i anden, men han använde den aldrig. Han omgav sig inte med rådgivare överhuvudtaget, för man kan förstå av skriften. Han fattade alla beslut själv. Gud skickade på honom Samuel då och då för att komma med anvisningar om hur landet skulle styras. Men Saul, han uppfattade aldrig Samuels tillsägelser som egentliga ord ifrån Gud. Utan om det passade honom det Samuel sa, så jag varför inte. Men tyckte han något annat så blev det så istället. Och vi ser aldrig i skriften att Saul förvaltar den här gåvan han har fått. Den profetiska gåvan. Det är att Guds ande kom över honom, att han blev andedöpt. Att han fick sitt hjärta och sinne förvandlat. Det var på något sätt en engångsgrej i hans liv. Och Saul sätter igång och regera över folket så därefter eget huvud. Ibland går det bra, ibland går det mindre bra. Och ibland följer han Guds vilja, ibland gör han det inte. Och till sist så börjar Gud att tröttna på Saul och hans regemente. Och då har vi kommit fram till 15 kapitlet i första Samuels boken, och det är ett väldigt intressant kapitel. Vi börjar läsa från början. Men Samuel sa det till Saul: det var mig Herren sände att smörja dig till kung över sitt folk Israel. Så hör nu Herrens ord. Så säger Herren Sebaot: jag vill hemsöka Amalek för det som han gjorde mot Israel när han la sig i vägen för honom när han drog upp ur Egypten. Så dra nu iväg och slå amalekiterna och tillspilloge dem med allt vad de har, och skona dem inte, utan döda både män och kvinnor, både barn och divbarn, både fäkreatur och får, både kameler och åsnor. Samuel ger alltså Saul i uppdrag ifrån Herren att gå och slå amalekiterna och döda dem allihopa, inklusive deras kreatur, och förstöra alla deras ägodelar. Saul samlar folket och går iväg och slår amalekiterna. Men sen gör han inte längre som Gud hade sagt, utan han går vidare på sitt vanliga sätt. 9 kapitlet. Men Saul och folket skonade Agag, det var kungen bland amalekiterna. Likaså det bästa och det näst bästa av får och fäkreatur och av lammen, kort sagt allt som var av värde. Sådant ville de inte till spillo ge, all boskap däremot som var dålig och mager till spillo gav de. Då kom Herrens ord till Samuel. Han sade: jag ångrar att jag har gjort Saul till kung, ty han har vänt sig bort ifrån mig och inte verkställt mina befallningar. Detta gick Samuel hårt till sinne, så han ropade till Herren hela natten. Och tidigt på morgonen steg Samuel upp och gick att möta Saul. Då blev det berättat för Samuel att Saul hade kommit till Karmel, och där reste en minnesstod åt sig, och att han sedan vänt om och dragit därifrån ner till Gilgal. När nu Samuel kom till Saul, sade Saul till honom: välsignad vare du av Herren, jag har nu verkställt Herrens befallning. Men Samuel sa: vad är det då för ett läte av får som ljuder i mina öron, och vad är det för ett läte av fäkreatur som jag hör? Saul svarade: från amalekiterna har de fört det med sig, till folket skonade det bästa av fåren och fäkreaturen för att offra det åt Herren din Gud, men det övriga har vi gett i spillo. Då sade Samuel till Saul: stanna nu upp, så vill jag förkunna för dig vad Herren i natt har sagt till dig. Han sa till honom: tala. Samuel sade: se, fastän du var obetydlig i dina egna ögon har du blivit ett huvud för Israels stammar, till Herren smorde dig till kung över Israel. Och Herren sände dig iväg och sade: gå och till spill och ge amalekiterna de syndarna och strid mot dem tills du har tillintetgjort dem. Varför har du då inte hört Herrens röst utan kastat dig över bytet och gjort vad ont är i Herrens ögon? Saul svarade Samuel: jag har ju hört Herrens röst och gått på den väg vilken Herren har sänt mig. Jag har fört hit Agag, Amaleks kung, och gett Amalek till spillo. Men folket tog av bytet får och fäkreatur, det bästa av det till spillogivna, för att offra det åt Herren din Gud i Gilgal. Då sade Samuel: menar du att Herren har samma behag till brännoffer och slaktoffer som till att man hör Herrens röst? Nej, lydnad är bättre än offer och hörsamhet bättre än det feta av vädura. Ty motsträvighet är trolldomssynd, och motspänstighet är av guderi och husgudstyrka. Eftersom du har förkastat Herrens ord har han också förkastat dig, och du ska inte längre vara kung. Saul sa till Samuel: jag har syndat därmed att jag har överträtt Herrens befallning och handlat emot dina ord. Ty jag fruktade för folket och lyssnade till deras ord. Men förlåt mig nu min synd och vänd tillbaka med mig så att jag får tillbe Herren. David hade syndat och Herren skickar Natan till honom. Och när Natan väl har sagt, så att säga, de förlösande orden till David: du är den mannen, då förstår David allt sammans. Han bekänner allt sammans. Det finns inga som helst undanflykter, inga förklaringar, inga bortförklaringar, ingenting. Emot dig alena har jag syndat och gjort vad ont är. Min synd är alltid inför mig. Jag känner mina överträdelser. Och jag har bara en enda önskan: att bli av med dem. Rena mig med isop så att jag blir ren. Du vet, isop var det man doppade i blodet och smorde dörrposterna med i Egypten. Rena mig med isop, lammets blod. David var förkrossad, men Saul, han var inte förkrossad. Han var lycklig och glad när Samuel kom. Välsignad var du av Herren, jag har nu verkställt Herrens befallning. Och Samuel, han får börja det mödosamma själavårdsarbetet att försöka fiska fram vad som är sant och inte sant i Sauls liv. Vad är det för läte av kreatur jag hör? Jaha, ja, du förstår, vi sparade kreaturen, det vill säga folket sparade kreaturen. Inte jag. Folket sparade på kreaturen. Och du förstår, vi hade tänkt att vara ännu frommare än vad Gud någonsin tänkte att vi skulle vara. Vi hade tänkt att vi skulle offra det här till Herren, din Gud. Så här börjar nu en katt och råtta lek. Där man springer runt i labyrinten och försöker hitta ut vad som är sant och inte sant. Saul, han är hela tiden på flykt. Han är inte villig att lägga korten på bordet. Han försöker rädda vad som räddas kan. Han försöker rädda sitt ansikte inför Samuel. Jag har ju hört Herrens röst och gått på den väg vilken Herren har sänt mig. Jag har fört hit Agag, Amaleks kung, och gett Amalek till spill. Men folket tog av bytet får och fäkret, det bästa av det till spillogivna, för att offra det åt Herren i Gud i Gilgal. Det kan väl Samuel inte säga någonting om i alla fall. Det var väl en ganska bra försvarslinje. Vi ser här en situation där Samuel och Saul liksom står och jobbar mot varandra. När Nathan väl fått tala med David så jobbar de tillsammans. David är förkrossad. Han vill bara en enda sak. Han vill detsamma som Nathan. Han vill bli av med sin synd. Men Saul, han håller hela tiden emot. Till sist kommer det i alla fall ur hans mun: jag har syndat därmed att jag har överträtt Herrens befallning och handlat emot dina ord. Åh, halleluja, säger vi. Hurra, tack och lov. Nu har han bekänt sin synd. Nu kommer allt att bli gott mellan Herren och honom. Men vi vet, det blir inte gott. Och det förstår vi, därför att han sätter inte punkt där. Det gjorde David. Jag har syndat mot Herren. Punkt. Men han säger: jag har syndat, ty jag fruktade för folket. Han har förklaringar. Han har ursäkter. Till sist, när han liksom är pressad av Samuel, så säger han detta: jag har syndat. Men det han säger är inte en bekännelse, utan ett medgivande. Och jag skulle önska att ni såg klart vilken skillnad det är på dessa två. Bekännelsen är frivillig. Bekännelsen är gjord utifrån detta: jag har bara en enda önskan i mitt liv, och det blir av med det jag nu bekänner. Jag vill bli av med det till varje pris. Sen må det hända med mig vad som helst, bara jag blir av med det här. David, han blev på ett sätt desperat över att bli av med det som var hans börda, hans skuld, hans bundenhet. Men Saul var inte desperat. Och det kanske sammanhänger med att David hade fått lida. Din hand var tung över mig, mina ben förtorkades som av sommarhetta. Men Saul, han står ju här glad och präktig och skinande. Han har ju inte alls fått lida. Tvärtom, han är ganska nöjd. Och honom går det inte att föra längre än till ett medgivande. Ett medgivande åtföljt av bortförklaringar.